En drömvärld med rosa bomull och sockervadd. Så beskriver Cecilia hur det kändes när hon använde fentanyl. Men samma drog slog också sönder hennes liv och andras eftersom hon sålde vidare. En mamma har tvingats begrava sin son och Cecilia har varit en del av det.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om droger. Och idag träffar vi Cecilia som varit drogförsäljare. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 210 av Ångestpodden!
Hej!
Först vill jag bara tacka för alla fina ord om förra veckans avsnitt om kokain med Mattias. Och också våra bonusavsnitt som släpptes i söndags.
Yes.
Liam och nätdrogerna.
Mm.
Och om ni inte har lyssnat på Liam och nätdrogerna innan, do it efter den här intervjun.
Ja, men jag skulle säga... Alltså om någon skulle komma och fråga så här, men om man aldrig har lyssnat på Ångestpodden, vad ska man lyssna på för avsnitt då? Mm. Då skulle jag ju kanske inte rekommendera Liam och nätfrågorna. Men om någon skulle fråga mig någonting ni har liksom producerat som ni är jävligt stolta över, då skulle jag säga Liam och nätfrågorna, för jag har aldrig varit så nöjd med någonting vi har gjort.
Och aldrig så stolt. Alltså jag är så ofantligt stolt över att vi gjorde det här. Att vi såklart fick chansen också att berätta vidare Liams historia.
Men att vi valde att göra det på det sättet som vi gjorde tyckte jag var ja, men det blev väldigt bra.
Och jag har funderat på att vi måste göra fler sådana typer av avsnitt.
Där vi liksom lyfter andras liksom problem eller historier eller erfarenheter av psykisk ohälsa där man kanske inte har fått hjälp på rätt sätt och så. Fast gör det med den liksom berättarrösten som vi gör. Där.
Så jag tycker verkligen ni ska lyssna.
Det
som ni hörde Sofie läsa i början, det kommer från SVT Agenda, som alltså också har gjort en intervju med vår gäst idag.
Yes, det var ju faktiskt så vi hittade henne.
Ja, det var det. Men du, innan vi ska prata om vår gäst och så måste jag prata om en grej. Vi är ju nostalgiker.
Jo.
Alltså det är så uttjatat i den här podden.
Ja, men verkligen, bara ska ni börja prata om det här nu igen?
Ja, men nu var detta en helt ny grej faktiskt. Uh-huh. Inte helt ny grej, men det var så sjukt jobbigt. Och du vet när man blir nostalgisk, alltså när man är inne som i skov av nostalgin. När man bara romantiserar det som har varit och liksom, ja men man är ju fast i det.
Ja.
Hade jag någon kväll förra veckan, hade jag laddat ner alla bilder som fanns på min bilddagbok. För jag hittade hur man kunde göra det. Så ja, jag gjorde det. Och då var det ju igång. Alltså förstår du när jag satt och bläddrade bland bilder när jag gick i nian?
Oj då.
Det är ju, det ska ju sägas att det är ju alltså 10 år sedan.
Ja.
Ja. Och jag liksom ser mig själv, jag ser de här selfiesen och jag bara romantiserar det och bara, gud jag var så liten då och jag liksom visste så lite men trodde jag visste så mycket. Och jag tyckte det var så jävla hemskt, alltså jag ville bara tillbaka.
Ja, men det var ju väldigt skönt att ha den snäva världsbilden som man ju har när man går typ nian. Alltså, inte det som man så här, det finns jättemånga som har en jättebra liksom världsbild och så här, det beror ju på vad man liksom har varit med om och så, men den bilden jag hade var ju väldigt skön att ha. Den var väldigt romantiserad och väldigt förenklad.
Ja, men verkligen. Men i vilket fall som helst så kom jag då in på när jag lagt upp bilder på min första pojkvän. Alltså den här killen jag var tillsammans med en månad typ. Jag var så jävla kär i honom. Och jag kunde liksom känna det nu. Alltså jag kunde känna den kärleken. Och du vet så här, jag bara, alltså han förstår ju inte att han är ett stort kapitel för mig.
Nej.
Jag är ju säkert, alltså ingenting. Jag råkar ju veta att han hade ganska många tjejer på löpande band sådär. Och jag kanske bara var en i ledet. Och nej, men det gjorde så ont.
Ja, men det är ju hemskt.
Nej, men fattar du med såhär, man bara, men det var 10 år sedan, bara och.
Men det är så hemskt såhär, när man känner hur man liksom minns saker in i minsta detalj och känner verkligen så här för den personen jag jag tycker att jag delar det här minnet med, så är det ju här ingenting. Det är nej, inte ens någonting som personen minns.
Alltså han skulle typ tycka jag var sjuk i huvudet om han hade hört att jag satt och pratade om det här.
Ja.
Nej men förstår du att jag, men jag bara säger jag är kär i honom. Mm. Jag bara, vem är Emil? Ja just det, är min nuvarande pojkvän. Jag går alltså inte in igen. Jag fick ju påminna mig.
Ja.
Alltså förstår du, vad är det
jo, för jo, men jag vet. Men jag vet ju också att alla som inte är nostalgiker inte fattar den grejen.
Nej, nej. Men för oss nostalgiker är det ju en lidelse.
Ja.
En lidelse där och då.
Mm, det är det.
Herregud.
Så en flykt från verkligheten där, men som ändå är jävligt jobbig.
Alltså lite där har jag varit nu.
Okej. Okay. Ja, jag har inte haft ett sånt skov.
Nej.
Sen blickar jag inte framåt heller, det gör jag inte. Men... ja, men kanske har börjat öva lite på vad i nuet kanske ändå.
Ja, du har
det.
Det
är ju svårt, men...
Det är så svårt. Nej, men alltså, ja. Hur gör man? Nej, hur fan gör man en grej?
Ingen aning.
Ja, men jag tycker inte att vi ska ha ett så långt intro.
Det har vi inte tid med, skulle jag säga då.
Nej, men vi har inte det. Mm. Men du, innan vi sätter igång intervjun så behöver vi liksom klargöra några saker.
Mm.
Och jag kan ta den första saken. Vi pratar om en drog som heter fentanyl i dagens avsnitt.
Mm.
Och fentanyl är liksom en opioid, tror jag man säger, eller opiat.
Mm.
Opioid, eller ja, något sånt säger man. En syntetisk sådan. Och den används då inom sjukvården för smärtlindring. Mm. Exempelvis för cancerpatienter. Men är ju då narkotikaklassad. Jag läste att man liknar den vid heroin.
Mm.
Att viss dos är identisk med den drogen. Och vi kommer prata mycket om fentanyl. Så nu alla är på det klara, känner jag.
Vi pratar om det i avsnittet med. Men vi kände att vi kan inte vara för tydliga där.
Nej, men verkligen.
Sen så kommer vi också prata om... i avsnittet om Cecilia då som gästar oss berättar om hur hon har haft två företag, ett vitt och ett svart. Mm. Där det vita företaget var det som syntes utåt, där hon drog in pengar som liksom blev beskattade och som folk liksom såg utåt.
Alltså vita pengar.
Ja, det svarta företaget var ju då droghandeln, vilket ingen visste om. Precis, förutom de som ju köpte av henne.
De men det är liksom skattades inte.
Nej, och därför är det svarta företaget, svarta pengar.
Vi måste ju prata om vår underbara gäst Cecilia lite innan. Och jag kan ju fördomsfullt nog säga att jag kanske, om någon hade sagt till mig för 2 år sedan att så här, i de 2 år kommer du träffa en drogförsäljare som du kommer sitta ner och prata med och du kommer tycka att hon är helt underbar.
Mm.
Då hade jag bara, det tror jag inte.
Nej, jag tror ju också att jag hade tänkt att nej, det kan inte vara en tjej. Mm. För det är någon sån här... jag vet att jag ser ju framför mig typ Hells Angels. Du vet, en stor kar liksom.
Och så kan det ju vara många gånger.
Absolut, men det behöver ju verkligen inte alltid vara så.
Nej, för idag så gästas vi av Cecilia Svensson. Hon har ett Instagramkonto som heter Prison Beauty som jag tycker att alla ska gå in och följa.
Mm.
För att där delar hon verkligen sitt mående, missbruk, ångest på ett väldigt naket och ärligt vis som jag tycker att alla, eller jag tror att alla mår bättre av att få ta del av sånt.
Ja.
Och så, vi hittade ju som sagt Cecilia genom ett inslag från Agenda som vår bästis Jossan länkade till oss för ett år sedan.
Mm. Och bara, ni måste se det här, vi bara, oh my god.
Ja, och så skulle vi göra drogserien och förstår ju såklart att vi måste ha med den delen av att faktiskt sälja döden.
Mm.
För det kan ju vara så att man gör det.
Och också liksom på något sätt visa den här hoppfulla sidan av att har man liksom tagit sig in i ett drogmissbruk och kanske sen också börjat sälja själv, kanske dels för att finansiera sitt eget missbruk men också finansiera en livsstil som man har målat upp utåt, så går det att ta sig ur det. För jag kan tänka mig att många som är i den situationen känner att man är ett hopplöst fall, att det aldrig kommer gå att lösa sig. Ja, men så här, att det är ens öde på något sätt, och det är det inte.
Precis. Cecilia har ju också avtjänat ett fängelsestraff, ska vi säga.
Mm.
Så att det är inga nyheter för något rättsväsende som kommer fram i det här avsnittet, utan
nej,
det är avtjänat.
Mm.
Det är jätteintressant att få göra de här avsnitten för oss ur ett moraliskt perspektiv, skulle jag säga.
Mm.
För så här, vad finns moralen om man säljer någonting som man är fullt medveten om kan ta död på någon? Ni får höra det här i avsnittet såklart.
Yes.
För nu rullar vi intervjun med Cecilia Svensson om drogförsäljning.
Varsågoda! Hej Cecilia och välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket.
Äntligen.
Ja.
Jag känner bara så.
Det är jätteroligt att vara här.
Ja.
Men du ska få berätta, vem är du?
Jag heter Cecilia, jag är 30 år och bor i Mjölby utanför Linköping. Jag arbetstränar för tillfället och gör inte mycket mer med mitt liv förutom att komma på fötter.
Mm. Vad gör du när du arbetstränar?
Just nu är jag ett café.
Ah.
För att komma upp i heltid.
Okay.
Så att jag vill väl vidareutbilda mig till någonting annat. Jag har ju en hotell- och restaurangutbildning. Men jag vill väl åt något annat håll.
Föreläsa tycker ju vi.
Ja, men något åt att hjälpa andra är väl drömmen.
Jag tror att våra lyssnare också kommer tycka det efter att ha lyssnat på det här avsnittet.
Verkligen.
Men nu ska du få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Olika former av ångest. Att jag inte vill bli begränsad av den längre. Att den inte är farlig. Att den kan göra så ont men ändå vara så vacker, för att ha känt ångest gör också att man kan uppskatta att inte ha ångest.
Mm. Okay.
Det kan vara så självklart att inte ha ångest, men har man ångest så finns det inget finare än att inte ha det.
Så sant.
Så sant. Men som sagt, idag så ska vi ju primärt prata om drogförsäljning som en del i vår serie. Och du har ju själv både varit beroende av droger och sålt droger. Och du har även suttit inne för det. Men du började använda droger redan som 20-åring. Och du beskrev så här att du hade liksom alla förutsättningar för att få ett bra liv. Liksom.
Jo, men det hade jag. Jag var uppvuxen i en medelklassfamilj. Pappa var chef, mamma var hemma på halvtid. Gick gymnasiet, bodde i typiskt villa, Svenssonområde. Allt var bra. Sen dog pappa när jag var 15.
Mm.
Och min värld rasar.
Mm.
Och det har varit mycket alkohol, mycket killar, mycket sökande efter en fadersgestalt, allt där.
Mm.
Mycket skoltrötthet, men tog ändå studenten och allt gick bra. Bara det att jag drack lite för mycket sista året i gymnasiet för att orka. Skulle sluta dricka och bli introducerad för tabletter, narkotikaklassade tabletter. Men det är ju inte knark, det är ju bara läkemedel tänkte jag.
Mm.
För jag vill inte röra droger.
Nej.
Och sen bara vart det. Så gick det 10 år av dagligt bruk. Och jag vet inte vad som hände. Känns det så? Mm. Efterhand.
Gud vad jag tycker det är intressant. Och jag tror att många kan tänka så. Alltså det här med att säga, nej men det är väl inte droger. Det är läkemedel.
Mm.
Det är ju så farlig fördom att ha.
Mm. Ja.
Jag kan läsa i kommentarsfält i bloggar ibland att om jag tar bara lite benzodiazepin eller morfin.
Mm.
Det är ju bara en tablett. Och jag vill bara skrika, det här är knark. Det är det värsta som förstör hjärnan.
Mm.
Opiater och benzo. Alltså det förstör hjärnan, det är ett missbruk, det är knark.
Mm.
Men det är ju läkaren som är langaren.
Ja, precis. Och man tänker typ att så här, läkemedel tar man ju ändå för att man vill sin kropp väl på något sätt. Så man tänker inte att det kan vara skadligt. Och när man kanske förstår att det är skadligt så är man väl oftast redan fast.
Ja, ja
men jag måste bara fråga också, kan du minnas här första gången
gud, ja.
Berätta.
Alltså, det var en fredagkväll. Och jag hade väl hållit mig nykter några veckor.
Mm.
Börjat gå på beroendeenheten. Och min dåvarande pojkvän introducerar mig för tramadol. Smärtstillande, morfin. Och när jag tar den så känns det som att jag för första gången kan andas ut som pappa dog.
Mm.
Som att jag har hållit andan i 5 år. Och så bara, det blir tyst i huvudet. Allt som gör ont inuti, det bara försvinner. Och jag kan göra det jag tycker är roligt för att det finns ingen ångest eller depression i vägen. Allt är bara borta.
Mm.
Och när man rättfärdigar där som att det inte är droger, då är det, tycker man det är lite okej.
Mm.
Och bara ta, för att jag dricker inte. Alla tycker jag är jätteduktig som inte dricker.
Mm.
Men jag knaprar ju en massa piller istället. Men det visste de ju inte. Det var ingen som visste.
Men var det den här killen som introducerade dig för det här, var det också han som du sen började sälja droger tillsammans med? Ja, och ni började importera droger från Tyskland för att sen sälja det vidare. Men alltså, hur var det liksom försäljningen började? Alltså, hur drog allting igång?
Egentligen så började det nog med alkoholförsäljning.
Mm.
Att jag är uppvuxen med en viss ekonomi och är van vid pengar.
Mm.
Jag har väl aldrig riktigt lärt mig värdet av pengar. Utan alltid, nej men har jag ringt mamma eller pappa så har jag fått pengar. Så fick jag ett rätt stort arv efter pappa som jag rätt fort fästade upp. Och när jag var 20 så var ju pengarna slut. Och jag hade ju mycket drömmar med eget företag och det blir man ju inte rik på. Men jag ville ju ha pengar för det.
Mm.
Och mitt ex, han hade en hembränningsapparat. Så det var liksom bara det var ju normaliserat.
Mm.
Vi började åka till Tyskland och köpa alkohol som vi sålde. Och vi tog ju knarkade ju på helgerna. Och det är lite diffust hur det gick över i drogförsäljningen. Det började väl med att byta lite här och var för att få testa andra droger.
Mm.
Och så introducerades jag för en kille som gjorde egna tabletter. För att en gemensam bekant trodde att ja, vi kunde sälja det han gjorde.
Mm.
Och då visade han mig för The Darknet, Silk Road. Som ju är eBay för droger, vapen, prostitution, mord. Mm. Det finns allt där. Och jag har alltid älskat datorer, internet, den världen. Och när jag öppnades upp för den här världen, där jag bara kunde välja vad jag ville.
Mm.
Och tjäna massa pengar på det. Medan jag byggde upp mitt företag, vi köpte hus och levde det typiska svenssonlivet, så kunde jag liksom få lite av det förbjudna också.
Mm.
Och tjäna pengar.
Och jag tänker, man tjänar väl inte så lite pengar?
Nej, man gör ju inte det.
Nej.
Ibland när jag tittar tillbaka på mina Instagram- och Facebook-flöden från den tiden, så undrar jag varför ingen märkte något.
Mm.
För att det är så mycket märkeskläder, designprylar, status. Det är så mycket av det. Men jag tror alla trodde att det gick bra för mitt företag.
Mm.
Ja, men vad gjorde ni på det liksom rikt... Eller så här, det var det företaget som ni hade utåt och som ni också hade. Vad gjorde ni? Vad sålde ni där?
Vi hade en webbshop där vi sålde bakgrejer. Bakverktyg. Det var precis när Leila Lindholm och det här med bakning var så stort.
Ja, cupcakes.
Ja. Så vi importerade mycket sånt. Och hade det på den vita sidan.
Mm.
Och det var ju där jag hade drömt om att ha något eget att driva så. Och då fick jag liksom... En vit shop med vita pengar och så en drogshop med svarta pengar.
Mm.
Och det, på något sätt så trodde jag att det här var toppen av mitt liv. Det här var det bästa som kunde hända mig.
Mm.
Jag kunde leva ut mina drömmar och samtidigt ha massa pengar.
Mm.
Men hur, alltså så här, jag tänker, hur ser, alltså så ni hade som en webbshop på Darknet?
Mm, fast svenska versionen. Ja. Det finns ju svenska forum också. Så jag importerade från Silk Road och sålde det på nätet i Sverige.
Mm. Men vi slog som var liksom så här, alltså hur lär man sig ens hur Darknet fungerade? Alltså tog inte det jättelång tid för dig att sätta dig in i det, eller var det liksom?
Nej, för det vart något intresse. För ända sen jag fick min första dator hemma och internet kom och man fick tillgång till alla andras världar, så har jag varit så intresserad av det. Och jag har läst webbdesign och marknadsföring på högskola och lite sådär, så att jag alltid varit intresserad av det. Så när jag väl introducerades för det och fick veta vad det var, så var det mitt liv. Mm. Jag ville veta mer, jag ville lära mig allt. Hur gick det till? Vad kunde jag göra? Vad hade jag för begränsningar, för förutsättningar? Jag drev det som ett företag.
Mm.
Det är nog bästa beskrivningen. Jag såg den också som ett företag.
Men liksom, alltså då när allting hade dragit igång så här, det vita företaget gick bra och det svarta företaget gick bra. Alltså hur kändes livet där och då?
Alltså jag är inte stolt över att säga det, men det kändes verkligen som att jag var the queen of the world.
Mm.
Jag fick en identitet. Jag blev någon helt plötsligt. Och hade en makt som andra behövde.
Mm.
Sen att det var ett väldigt fel sätt att ha makt på, det brydde inte jag mig om. Och samtidigt så kunde jag ha den här svenssonlivet med, vi köpte huset, vi höll på att renovera det.
Mm.
Företaget, vi hade hus, vi försökte bli med barn, jag var förlovad. Det var som att jag fick det bästa av två världar.
Mm.
Och samtidigt så hade jag tabletter som tog bort allting som gjorde ont inuti.
Mm.
Så jag behövde liksom inte bearbeta pappas bortgång. Min syster mådde jättedåligt psykiskt. Jag hade varit ihop med en kille som hade misshandlat mig. Och jag behövde inte bearbeta någonting.
Nej.
Jag kunde bara stänga av. Och det var det bästa jag visste. Det var bara slippa känna, slippa tänka, slippa kaoset i huvudet.
Men hur mycket drogade du liksom vid den här tidpunkten?
I början var det helgerna. Sen var det ju helg även söndag,
ja,
och måndag, och torsdag, och tisdag, och sen onsdag.
Mm.
Så det gick verkligen successivt från helgerna. Men jag började 09, och sen, nej 08, och 09 tror jag hade gått in på dagligen och ta droger.
Men hur tror du att ditt liv såg ut, alltså utåt sett, utifrån? Mm. För var det viktigt att säga, bara, men min yta måste se perfekt ut?
Ja, det var jätteviktigt. Ja, jätteviktigt. Och det var viktigt med rätta kläderna, rätta märkena. Att visa upp hur lycklig jag var. Och jag identifierade väl lycka med en form av materiell lycka.
Mm.
Det var ju där jag trodde var att jag vill bli någonting och då måste jag ha en råd med en viss stil. Och om jag får den stilen, det är definitionen av lycka.
Mm.
Så det är så falskt alltihop.
Ja, för vi såg på din blogg att du hade lagt ut de här bilderna där du visade att så här, här hade jag ett drogmissbruk, jag sålde droger, men på Instagram la jag ut det här.
Ja.
Och det säger ju så mycket, för det var ju verkligen bilder från alltså vem som helst
ja.
Som har det här, ja, men som du säger, Svenssonlivet, det ser ut att så här, åh, men hon mår bra och gud vad härligt, vad snygga kläder och det dricks liksom champagne och det var så sjukt, men när du hade fotat då att så här, åh, jag skickar iväg ådrar och så nu hade du ju skrivit då att men hälften av dem var ju liksom knark i de här paketen.
Men alltså det var ju typ som ett dubbelliv
ja,
du levde kan
det
man säga.
Det verkligen.
Ja, men går det liksom så här, alltså förklara det här dubbellivet, hur kunde liksom en vanlig dag se ut?
Min dåvarande pojkvän jobbade fortfarande på ett Svenssonjobb, om man säger. Och jag då skulle jobba hemifrån. Pluggade ett par högskolekurser då, samtidigt på distans. Så jag vaknade väl på förmiddagen någon gång. Och det här är då i början av allting, innan allt har gått åt helvete. Och börja med att öppna upp vad företaget, alltså det vita företaget, hur det gick för det, om jag hade fått några ordrar, om jag hade någon marknadsföringskampanj. På den tiden så kostade det ju kanske produkter för 500 för att synas i de stora bloggarna. Det var innan det var dyrt med sån marknadsföring, som de ju såklart ska ha. Och då gick väl förmiddagar och eftermiddagar åt att packa ordrar till den vanliga butiken. Och när min dåvarande pojkvän kom hem så packade vi ordrarna till drogerna. Och sen klockan 6 så åkte han till posten och lämnade det. Och då hade vi, jag hade oftast tagit lite tabletter innan, sen tog han. Och sen så hade vi mysigt resten av kvällen. Ja, det var ett väldigt soft liv.
Mm. Jag vet att du skrev också i din blogg att ni hade en ganska så här god kontakt med posten just. För vi tänkte med så här, men hur kan inte de alltså så här undra varför man är och springer på posten hela tiden. Men att ni då ändå så här strategiskt höll en god ton med dem och pratade om hur det gick för det vita företaget.
Ja, och det vart väl att jag gick in i någon roll.
Ja.
För att alla som har köpt droger av mig i Sverige, det är nog ingen som vet vad jag heter egentligen.
Nej.
För jag skapade en annan identitet. Och jag blev successivt henne. Och i det så ingår det ju både i som missbruk och kriminalitet, det är ju manipulera sin omvärld. Och spela en roll som får folk att lita på en och tro på en och sen utnyttja det.
Mm.
Det är ju den krassa sanningen. Och att då prata om sitt företag och hur bra det går och för att kunna sälja droger, det blev så naturligt.
Mm.
Det blev så självklart att bara göra det för att ingen skulle få reda på någonting.
Men jag tänker också så här, alltså när ni då importerade, alltså var det ni som gjorde det?
Ja, fast vi skickade ju till någon, en annan kille.
Aha,
så att vi tog inte emot det.
Nej,
för
jag förstår.
För att det är ju en liten risk.
Ja, för det är det jag tänker.
Mm.
Men också så här, kunde du känna att du lurade dig själv nästan?
Nej.
Nej.
Jag gjorde inte det.
Nej.
Inte förrän jag vaknade upp och insåg vad jag höll på med.
Mm.
Och det var ju när, för jag sålde mycket fentanyl i slutet.
Mm.
Och det var en kompis som tog en överdos och dog på det. Och då var det så här, hans kompis ringer mig. Jag står och plattar håret hos min bästa vän. Mitt liv är kaos. Och så ringer han och bara, du har dödat honom.
Oh, fan.
Och jag bara, det här gör jag för pengar.
Oh.
För kläder och märkesprylar. Det är så absurt att en människa ska behöva sätta livet till.
Mm.
För att man ska förstå att man spelar med folks liv och familjer och ekonomier och relationer. Det var 2014 och då bara nej, jag kan inte fortsätta med det här.
Mm.
Det går inte. Och jag försöker fortfarande dela med hur man förlåter sig själv efter en sån här sak.
Mm.
Att någon inte lever längre på grund av att jag ville tjäna pengar. Och det är något jag alltid kommer få leva med.
Mm.
Och visst, han kunde säkert köpt någon annan gång. Men nu gjorde han inte det, utan nu köpte han mig. Och det är på något sätt priset jag har fått betala för det liv jag levde.
Men alltså, gjorde du det ändå liksom bara för pengarna? För att, alltså, så här, det känns ju ändå som att det blir på något sätt ett liv man bara lever. Och det bara, alltså, så här, men var det ändå så här att du kunde fundera ibland på att sluta, men att alltså, nej, för jag måste ha pengarna?
Jag funderade aldrig på att sluta innan det här.
Nej.
För att jag tyckte att jag vann för mycket på det. Och även om pengar var det primära, så var det fortfarande det här med att få en identitet, få respekt, få makt, bli någon och bli någon falsk bild av den jag trodde att jag ville vara. Den här framgångsrika kvinnan som är på gång i livet och lyckas. Och sen skete jag i om det var på ett olagligt sätt. För att jag fick det ändå. Och allting var bättre än ingenting. Ja. Att inte vara någon alls.
Precis.
Och det är Gud, alltså jag bara blir så tagen av din berättelse.
Jo, men det är ju så med sociala medier. Men det är ju ingen som vet hur vägen dit har sett ut.
Nej,
men så länge det ser ut på ett visst sätt på ens liksom, ja, men på utsidan. Då...
Så tror man ju att det är så.
Ja.
Och det är väl där jag vill visa också. Att, för att det är så många som blir chockade när jag har kommit ut med min berättelse. Att du av alla människor.
Ja.
Och det är väl där, också där jag vill visa att allt man ser på sociala medier, så mycket som är fake.
Ja.
Skulle man kolla igenom mitt flöde, både Instagram och Facebook, från 2009 till 2014, 13, 14 gång. Alltså det är så mycket perfektion. Och jag blir så arg på mig själv som har varit en del av dels konsumtionshetsen. Dels att få andra känna sig misslyckade för att jag leker framgångsrik. Mm. Det var ingen riktig framgång ens en gång.
Precis.
Mm. Men hur... övergick er försäljning från att bara ha varit, bara säga, men så att liksom ha existerat på internet till att också bli liksom i det verkliga livet?
Vi fick en kontakt som hade en cancersjuk man, och han åkte dit var tredje vecka och hämtade väldigt mycket droger.
Mm.
Och, eller ja, läkemedel alltså.
Mm.
Och på den vägen så började ju vi få kontakter IRL, om man säger.
Ja.
För innan hade vi bara umgås med alltså vanliga människor, ingen som missbrukade. Mm. Och det var lite roligare att umgås med de som också knarkade, för de orkade också vara vakna hela nätterna. Det orkade inte de andra. Och sen så skulle vi gå över till traditionella droger första gången, amfetamin.
Mm.
Och det är där jag har åkt fast för. Och det var nog det att vi började träffa lite av folket vi lärt känna online. Och man ville väl umgås mer med likasinnade.
Varför tror du att ni ville göra det?
Men det här, man känner sig inte förstådd. Ingen förstår hur roligt vi har det.
Nej.
Hur lyckliga vi är. Och tråkiga de är som bara dricker alkohol. De orkar inte vara vakna. Och de är inte olagliga. De tycker inte att det är spännande att göra olagligheter. För de är ju bra människor.
Mm.
Men i mina ögon var de tråkiga. Och jag har ju försummat väldigt mycket vänner på grund av drogerna.
Mm.
Jag är bara en kvar idag.
Mm.
Och det är ju också ett pris man får betala. Men man ser det ju inte då, för man är ju så sjukt egoistisk.
Mm.
Världen kretsar kring mig. Allt handlar om mig. Och allas andra världar ska också kretsa kring mig.
Men hur, liksom, hur blev livet sen då när ni också började liksom, ja, men handla och köpa med droger så här, i verkligheten? Du har skrivit bland annat i din blogg att så här, vissa dagar kunde handla om att så här, möta män med skottsäkra västar i en, i en lägenhet. Så här, lilla jag, liksom. Ja. Hur blev det så här?
Ja, det var så absurd situation första gången jag gjorde det. Skulle åka till Norrköping och gå upp i lägenheten. Och där är det två män som har skottsäkra västar på sig för att träffa mig.
Mm.
Det var så här, vet ni inte vem jag är? Jag är världens töntigaste människa. Jag är rädd för spöken. Alltså, vad håller ni på med? Men det kändes ju också lite mäktigt.
Mm,
det kan, alltså, och det skäms jag ju för att jag tyckte idag.
Mm.
Men då tyckte jag ju det. Och det var häftigt och det var coolt. Och var vän med sådana från alltså, olika grupperingar och... lite så här snabba cash-feeling över det hela.
Precis.
Och i och med att filmvärlden romantiserar den här världen så mycket, så är det ju någonting som lockar i den för mig och många med mitt kicksökande. Och lite den här maktkänslan.
Mm.
Jag är någon. Skitsamma vad för typ, jag är någon i alla fall.
Mm. Så då åkte du till Norrköping för att hämta droger?
Mm. Började få fler kontakter och...
Ja, jag förstår. Men alltså gud, alltså det är så sjukt. Men blev du inte rädd också att de stod där? Fast det kan man inte visa såklart. Alltså...
Nej, det får man ju definitivt inte. Men
nej,
jag tror att drogerna stängde av det för mig. För det är först nu i efterhand som jag har förstått vilka situationer jag har varit i och hur farligt det kunde ha blivit.
Mm.
Att en sak man säger kan bli så fel. Och jag tror inte jag förstod det då. Det var en lek. Så kan jag nog förklara att det var en lek. Jag spelade en roll i en lek. Och på dagarna så levde jag mitt svenssonliv.
Mm. Men hur mycket så här procentuellt skulle du säga var liksom det här snälla svenssonlivet med det vita företaget, och hur mycket handlade om liksom drogförsäljningen?
I början var det nog 50-50.
Ja.
Sen ju längre tid det gick så vart jag ju bara den andra Cecilia. Mm. Och till slut var det ju bara 100% det mörka. Mitt företag gick ju konkurs till slut.
Mm.
Jag slutade ju bry mig. Jag tjänade ju mer pengar på att sälja droger. Och det var roligare.
Men hur, alltså du beskrev bland annat att så här, du gömde liksom droger i väggarna. För det tänker jag, så här, hur förvarar man det här? Och hur kan man ens gömma i väggarna?
Ja, vi renoverade huset då.
Ja.
Så vi hade ju, kunde ju fixa det. Och sen ibland grävde vi ner. Men allra mest, då hade ju inte vi fått någon husransakan än.
Nej.
Så vi... Men man lever ju lite på det här, det händer inte mig, jag kommer inte åka fast. Och det gör ju alla till slut.
Ja.
Det finns inte en jävla kriminell som inte åker dit.
Nej.
Det ska man inte tro. Men alla möjliga skrymslen i huset som gick.
Det tycker jag med känns så här filmiskt.
Alltså men ni, det gör ju det så här efterhand.
Det låter ju som en film, så ni grävde ner. Alltså jag ser ju vilken Wallander eller Beck-film som helst framför mig. Men så här.
Ja. Alltså då blir det ju så normaliserat, för det enda som det handlar om, det är gömma det för polisen.
Mm.
Ifall de kommer så ska de hitta så lite som möjligt.
Ja.
Mm.
Och tabletter är inte alltid hundar hittar och lite sådär.
Ja.
Så, ja, det låter väldigt sjukt när jag pratar om det. Att jag inser det.
Mm. Men hur är det liksom att sälja droger rent moraliskt? Alltså förstår man inte där och då att så här, det jag säljer kan ju faktiskt ta livet av någon annan?
Alltså det är nog det som jag tänker mycket på. Att jag skulle inte klara det utan att knarka själv.
Nej.
Jag skulle inte... Nej. Och då, alltså det finns nog ingen sjukdom som har så mycket rättfärdigande och lögner som missbruket har. Och hur mycket man ljuger för sig själv. Och för mig var det så här, men de får ju ta ansvar för sin egna liv.
Mm.
Någon annan skulle ha sålt. Jag vill tjäna pengar. Mm. Jag gör vad jag vill. Det är så mycket jag. Och bara jag mår bra. Skitsamma de andra.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt egoistiskt.
Men jag tänker mig så här att man kanske ändå tänker så här, men vad sålde ni eller du för droger?
Vad jag sålde?
Ja.
Mycket tabletter i början. Nästan enbart läkemedel överhuvudtaget.
Ja.
Alltså benzodiazepiner, ångestdämpande, lugnande, smärtstillande, morfin, tramadol. Slutet fentanyl. Mycket cannabis. Och sen var det lite vad man fick tag på. Amfetamin ibland, ecstasy ibland. Kokain ibland, vad man fick ett bra pris på.
Mm. Men vem var liksom, vem var er köpare?
Det är allt från den typiska knarkan på plattan till alltså högt uppsatta chefer runt omkring där jag bor.
Mm.
Och runt om i Sverige så var det nog mer typiska missbrukare, för att det är de som söker sig till de forumerna.
Mm.
Några av dem sålde ju vidare åt oss. Och det vet ju inte jag vilka som köpte då. Men om jag tänker utifrån mig själv hemmavid, så är det mer svenssonmänniskor. Fäder, familjeföretagare, chefer.
Mm.
Mer sådana än vad det var typiska missbrukare. För det var ju så viktigt att hålla uppe fasaden, så det fick ju inte springa för mycket typiska missbrukare i början.
Nej.
Så där släppte vi på sen.
Mm. Men gud, blev inte du helt chockad första gången ni fick en sån bäst, eller så här, första gången du bara, gud, alltså jag ska sälja till någon som är chef här i...
Nej, för jag såg nog mig själv på samma nivå, tror jag.
Mm. Ja,
jag att vi har det. Samma bakgrund, vi är samma människor.
Det gör ju också att man inte behöver vara rädd för att så här, det ska sprida sig.
Nej.
För att de kommer ju aldrig säga, ja, jag var och köpte knark av Cecilia här borta på gatan.
Exakt. Alltså... Det blir ju ge och ta.
Ja.
Du säger inget, jag säger inget. Och det är ju vissa vill ju inte berätta sina namn. Och som sagt, vissa vet inte mitt namn. Och det är ju ett samförstånd i att vi berättar inte för någon.
Nej.
Men jag har faktiskt tänkt på det, att fan vilka människor jag skulle kunna förstöra livet för.
Ja.
Bara för att berätta vad jag vet om vad de gör.
Ja, precis.
Som liksom håller upp staden jag bor i.
Mm.
Med företag och ekonomi och allt sånt där. Det är också så här konstigt att tänka på.
Mm.
Är det jag?
Ja, det är så jävla sjukt.
Men var det så här, alltså jag tänker, blir det inte så här typ konflikter när man är liksom kriminell så och säljer droger? Alltså att andra i stan säljer droger och det blir konflikter mellan.
Man
alltså,
tänker på det här snabba cash-läget som är mellan lägren.
Ja, liksom. Men det förstår jag. Jag råkar aldrig ut för det.
Mm.
I och med att vi sålde online så länge.
Ja, just det.
Det hände när jag lämnade mitt ex. För jag hade varit väldigt noga med att inte göra affärer med gäng. Med MC-gäng. Alltså den delen.
Mm.
Det var väl min gräns för vad jag tyckte var en farlig kriminalitet.
Mm.
Och det drabbades ju han av så fort jag hade lämnat. Det resulterade bland annat i att jag inte äger en enda pryl idag.
Mm.
För att mitt ex bodde kvar i vårt hus. Och han fick väpnat rån.
Mm.
Av ett gäng som tyckte att han skulle ge dem procent. Och de tömde huset på allt. Droger, pengar och varenda sak av värde. Så när jag flyttade till min lägenhet för 1,5 år sedan så hade inte jag en pryl.
Oh,
för det hade ju de tömde allt. Och förra sommaren så fick jag för mig att jag skulle ringa en av de här gängmedlemmarna och berätta att jag vill faktiskt ha mina grejer.
Mm.
För jag har faktiskt grejer från min pappa och han lever inte längre.
Mm.
Och så gjorde jag det och jag vet inte vad jag tänkte med. Och sen berättade jag för mamma och hon bara, lova att du aldrig gör det igen.
Oh.
Och då bara, men gud vad håller jag på med? Det är bara saker.
Mm.
Det är bara saker.
Men du fick svar? Alltså...
Ja, han påstod att de inte hade någonting som var min pappas.
Okay.
Och det kunde ju inte de veta.
Nej.
De skickade lite bilder på några gamla porslinsgrejer och det, ja, sen så insåg jag att jag stänger den här dörren.
Ja,
jag har heller ingenting.
Jag skiter i det.
Ja.
Ja. Men alltså, att leva så kriminellt som du ändå gjorde, alltså skulle du säga att det påverkar en? För att det känns som så här, den moraliska liksom, ja, men så här, det som känns moraliskt rätt för en hela tiden kan förflytta.
Ja, men gud,
ja.
Det gör det verkligen. Jag hade ju gränser med att aldrig sälja till någon under 20.
Mm.
Sen sålde jag till någon som var 19. Det är ju för att rättfärdiga för sig själv att det är okej att ta ett extra steg.
Ja.
Och det är likadant i missbruket. Jag började ju med tramadol. Och det är ju det svagaste smärtstillande morfinet som finns.
Mm.
Men så länge jag bara tar det och inte snortar någonting.
Mm.
Då är jag ingen pundare
mm.
som börjar snorta. Men så länge jag inte skjuter. Och så länge ingen ser mig snorta. Så alla jag någonsin har snortat en drog med har fått kolla bort.
Mm.
Plus att jag använde rosa prickiga sugrar.
Oh.
För att då blir det inte lika fult.
Ja. Oh.
Och nästan alla paket med droger som jag har skickat runt om i Sverige har varit så här rosa mailenbags med små hjärtan på, små klistermärken.
Ja.
Och det var väl för att...
Det skulle lika gärna kunna vara en muffinsform.
Ja, men liksom. Exakt.
Mm.
Och för mig då var det inte lika mörkt. För då kunde jag göra drogförsäljningen lite gullig.
Mm.
Och därför göra det mer okej för mig själv.
Gud, ja. Man blir så tagen av det, verkligen. Men jag tänker såklart också på då den här, när du får det här samtalet om att du har sålt fentanyl till någon som har dött.
Mm.
Alltså det måste ju, alltså blev det som en vändpunkt i hela ditt liv? Liksom?
Ja, det, ja, verkligen. Allting.
Mm.
För att han och jag hade några dagar tidigare gått och pratat om att vi ville bort från det här livet och han var likt mig, alltså drömde om företag och ja, men hade mycket drömmar och mål. Och därför kändes det ännu mer orättvist att han av alla som verkligen ville därifrån och vi drömde saker tillsammans skulle dö. Och att jag då skulle vara en del av det. Och det var som en käftsmäll. Jag stod och plattade håret hos min bästa vän. Och jag minns att jag bara står i spegeln och bara, vem fan är du? Och hur fan kunde det bli så här? Och sen knarkade jag väldigt mycket den natten. För att stänga av allting.
För de som inte vet, tänker jag med, vad är fentanyl för någonting?
Fentanyl är ett smärtstillande plåster. Från läkemedlets håll.
Mm.
Det finns ju som internetvariant också, som det är nässpray. Men i läkemedel så säljs det som plåster.
Mm.
Och ges till svårt cancersjuka i slutskedet av sina liv. Det är 50 gånger starkare än heroin. Och därför väldigt alltså lätt att ta en överdos på det.
Mm.
Man tar en bit som är 1 gånger 1 centimeter och röker. Och tar du 1,5 gånger 1,5 så kanske du inte vaknar.
Mm.
Så det är väldigt fin gräns på hur mycket man klarar av.
Men vet du så här, när du sålde till honom liksom sist, du minns det?
Ja, jag minns det jätteväl.
Ja.
Jag minns vart jag stod på station, jag minns vad jag har på mig, jag minns vad han och hans kompis har på sig. Jag minns vad jag säger, att de ska akta sig, att de inte får blanda med alkohol. Och jag minns när jag går därifrån, jag minns när jag sätter mig på tåget. Och så minns jag dagen efter.
Ja, var det samma dag som det
hände? Jag fick samtalet dagen efter, men han dog samma kväll. Hans mamma hade hittat honom i en soffa.
Mm.
Han hade blandat alkohol och fentanyl, somnat och aldrig mer vaknat. Jag tänker väldigt mycket på hans mamma. Jag har aldrig träffat henne. Men just det här att en mamma ska behöva träffa eller ja, hitta sin son död på grund av mig. Och jag tror inte hans mamma vet vem jag är överhuvudtaget. Men ibland tänker jag vill ju säga förlåt, men jag vet ju inte om det är mer för min egen skull.
Nej.
Som att säga det till henne. Vad hjälper det henne?
Men kände du ändå skuld direkt?
Ja, det gjorde jag.
Mm.
Det gjorde jag verkligen. Och hans kompis ord, det vart så tydligt att du har dödat honom. Och jag bara slänger på, först jag säger någonting, ring aldrig mig mer. Och så bara lägger på. Och sen bara står där och bara försöker ta in vad som har hänt. Och från den här ambitiösa tjejen i gymnasiet som alla trodde skulle lyckas. Som hade, alltså jag var den här typiska som skulle få en karriär och lyckas. Och så står jag framför en hallspegel hos min bästa vän för att jag har flyttat ut från mitt ex och vårat hus och dödat en snubbe. Så det är surrealistiskt. Verkligen.
Men alltså att leva så här i det hela den här att man har mycket makt när man är drogförsäljare, som du har varit inne på, just den här identiteten som kommer med det.
Mm.
Alltså går det liksom, kan du beskriva den lite mer på något sätt? Alltså hur är den identiteten? Hur mår man liksom, och vem är man?
Mår jag ju bra så länge jag tar droger.
Ja.
Känner inte mycket, nästan ingenting annat. Jag är också hög på känslan av vem jag har blivit och förstår ju inte vem jag har blivit, utan det är ju där pengarna och makten. Och min senaste pojkvän, han brukade beskriva mig som att första gången han såg mig gå in i den här försäljarrollen, så sa han att det var som att du blev en helt annan människa.
Mm.
Vart flörtig, alltså vart så här lite förförisk, satt nära någon. Alltså, så fort jag kom in i ett rum så läste jag av vem har makten här inne. Vem har kontakterna, vem kan bli en köpare till mig.
Mm.
Och det vart så företagsamt. Att det var det enda som spelar roll, knyta kontakter, visa. Och det här också, att vara i den världen, det är en väldigt mansdominerad värld.
Mm.
Och så kommer jag där som kan fixa vad som helst.
Mm.
Det var ju också någonting som lockade mig att bli den kvinnan.
Mm.
Och det tyckte ju de andra, alltså många i den här världen också var attraktivt. Jag fick bekräftelse. Det var så mycket som min dåliga självkänsla bara, yay, ge mig. Ja. Som bara, alltså jag ser mig själv som två olika människor med försäljningen. Som att, och jag vet inte om det är jag som målar upp en mer romantiserad bild av vem jag var. Men den här företagsamma tjejen som, jag vet inte hur jag ska förklara. Men att jag var en bättre version av mig själv, trodde jag.
Mm.
Att jag var snyggare, att jag var sexigare, att jag kunde föra mig, prata bättre. Och återigen, makten, respekten, pengarna, statusen. Det vart min identitet på ett väldigt falskt sätt.
Alltså det är så intressant.
Mm.
Men jag tänker så här, under hela den här tiden från att ni börjar liksom sälja på internet till att sen du säljer liksom in real life och livet har liksom gått i kras.
Mm.
Var du rädd för att åka fast?
Inte förrän jag åkte fast första gången.
Det är så?
Ja.
För jag föreställer mig att man går med den här rädslan.
Jo, men det gör jag sen. Ja. Jag åkte dit första gången 9 mars 2013.
Ah.
Kommer ihåg det så väl, såklart.
Berätta om...
Jag skulle köpa ett hekto amfetamin. Ett par kompisar hade fixat det. Och jag hade hela veckan... Det skulle varit på måndagen egentligen, det var en fredag. Och jag hade hela veckan sagt, blir det inte på fredag, då skiter vi det. För jag hade så sjukt dålig magkänsla.
Mm.
Dels ville jag inte ha med amfetamin att göra, för att det var ju för mig en riktig drog. Det var ju fortfarande inte läkemedlerna. Så amfetaminet vart ju på något sätt det här steget mot att, fan, det här är riktiga droger.
Mm.
Och jag hade alltså den där magkänslan att jag inte lyssnade på den, för den var så tydlig. Och så på fredagen så här, blir det inte dag, då skiter vi det.
Men varför hade du ändå bestämt dig för att ändå göra det efter, trots att det var amfetamin?
Pengarna.
Mm.
Återigen. Pengarna hela tiden.
Mm.
Så då åker vi dit och ska hämta det här paketet hos kompisarna. Jag är osams med tjejen, så jag följer inte med upp, utan sitter kvar i bilen. Och sitter och mässar med en annan tjejkompis om hur mycket jag stör mig på den första tjejkompisen.
Mm.
Typ så här, ja, 20-årig tjej.
Mm.
Och så kommer min pojkvän ner och jag lägger hektot i min väska. Vi åker till Citygross och köper jag kommer inte ihåg vad det heter. Man blandar ut knark med det. Vi skulle blanda ut det. Och så kommer vi hem. Vi ska köra upp på uppfarten. Jag sitter och kollar ner i mobilen. Vi har två hundar där bak. Och min pojkvän bara, fan snuten. Så bakom så kommer det en civilbil och en målad polisbil. Det stormar poliser från bakom huset, bakom garaget. Det är poliser överallt. Jag går ur. Då har det precis varit på nyheterna att en polis har skjutit en amstaff som bara skällde åt dem. Och jag hade ju två hundar där bak i en amstaff. Så jag var ju skitnöjd att de skulle hoppa ut och skydda mig.
Mm.
Och de polisen skriker, händerna på bilen, händerna på bilen. Jag bara, hundarna, hundarna! Och tänker liksom inte förändra. Jag tänker, hundarna får inte hoppa ut. För de skjuter ju hundarna. Alla står ju med laddade vapen liksom.
Mm.
Och så bara ställer jag med händerna på bilen. Kollar på min pojkvän. Vi har en story redan, vad som vi ska säga om det händer någonting.
Mm.
Och sen förs vi in i huset. Han får sitta i vardagsrummet, jag får sitta i köket. Och framför mig ligger min dator med laddkabeln i, så den lyser ju. Men jag har lagt lite reklamblad på, så den syns inte riktigt. Och så slår det mig i helvete. Det går ju att hitta någonting där. Mycket är ju krypterat, men någonting går ju att hitta. Och för de vet att jag också har någonting online, då blir inte det här ett litet straff.
Nej.
Så när det sitter en civil polis framför mig och någon kollar bort, så tar jag laddkabeln och drar ut lite. Ja. Så den slocknar. Och av någon anledning så tar de aldrig datorn.
Oj.
Men efter det så får jag åka till arresten. Och så får jag spendera 3 dagar där.
Mm.
Och det var min första husrannsakan.
Men hur länge hade ni hållit på då?
Då hade vi hållit på i 4 år.
Ja.
Det är ändå så länge.
Ja, det är det jag med.
Men fick du veta hur länge de liksom hade haft koll på er, alltså ändå haft span och så?
Nej, men jag har ju läst förundersökningsrapporten.
Ja.
Och där kan man ju läsa sms när de har lyssnat av telefonerna.
Mm. Aha,
Och också när de har haft span och tittat på oss. Och det känns jättemärkligt i efterhand. Att man har levt, levt där och gått och kanske gått in på affären. Och så sitter poliser och har kollat på
en. Nej, men man har laddat upp sina lyckliga bilder på Instagram.
Och de vet liksom. Och jag har ju fått en väldigt, alltså väldigt konstig relation med han som är förundersökningsledare för narkotikaroten i Linköping.
Mm.
För vi har ju lekt så mycket katt- och råttalek genom åren.
Mm.
Så liksom vi hälsar ju på varandra när vi ser varandra. Och idag så har vi en annan relation, för att han är glad att det går bra för mig.
Mm.
Men han har ju verkligen följt med ända sedan allting, inte sedan allting börjar, men när det var som värst.
Mm.
Och varit min fiende på något sätt. Även fast han är ju ingen fiende.
Mm.
Han vill ju bara skydda landet.
Ja, men precis. Men kunde du gå tillbaka där? Eller kan man se i den förundersökningen när i tiden de typ började?
Ja, det kan man. Men jag minns det inte längre.
Nej, okay.
Men liksom fram tills då den här dagen när det liksom kom poliser från alla håll och kanter på för att hade ni liksom aldrig varit i kontakt med polisen tidigare? Så det fanns liksom ingen anledning för er att oroa er att de skulle liksom ha någon koll på vad ni höll på med?
Nej, vi hade ingenting.
Nej.
De hade ju såklart alltså fått höra om oss på något ett eller annat sätt.
Ja.
Men vi hade inte haft med dem att göra innan.
För då förstår jag ju med att gränserna liksom hela tiden suddas ut. För man blir ju såklart att man tänker att så här, nej men då märkte inte det här än, så då kan jag testa att göra detta.
Ja, för man får inga konsekvenser.
Nej.
Och det är också någonting, någon form av konstig lycka i att lyckas lura rättsväsendet.
Ja, precis.
Att, lyckas fan lura de jävlarna.
Ja, precis.
Det är så mycket som är skevt med man tänker. Men det var ju också någon maktkänsla i det.
Men sen blev det ju rättegång. Mm. Vad dömdes du för?
Jag dömdes för det där häktot med amfetamin.
Mm.
Och så dömdes jag för en hembränningsapparat. Så jag fick 8 månaders fängelse.
Mm.
Och fick jag då sitta 2/3 på en sluten kvinnanstalt i Göteborg. Och där fick jag sitta 2 år efter jag hade begått det brottet.
Mm.
Och sen hade jag ju lite husrannsakningar och mycket span och så efteråt.
Mm.
Men aldrig att jag åkte dit på något större. Utan det var det största jag åkte dit på.
Mm. Men berätta lite mer om kvinnoanstalten. Alltså hur var det att sitta inne? Liksom? Det är mer så här filmiskt.
Ja, alltså jag hade ju sett Orange is the New Black innan.
Ja.
Jag var ju livrädd.
Ja.
Alltså jag fyllde ju kroppen med så mycket droger det gick. För jag tänkte, här kommer inte jag klara. Alltså jag kan ju inte tappa tvålen. Jag kommer ju bli någon bitch.
Ja.
Alltså det var verkligen så här.
Ja.
Och sen återigen den här känslan. För mamma fick veta. Hon hade ju inte vetat någonting förrän min andra rättegång i... Först hade jag ju tingsrätten, överklagade, så det vart hovrätten. Och hon var ju med på den. Och hon fick ju inte, hade ju inte vetat något innan. Så hon fick ju veta missbruk, kriminalitet, fängelse. Oj. Jag skulle lämna min pojkvän som var som en son för henne. Att jag hade levt dubbelliv, att jag hade kronofogdskulder, företaget var kursat. Hon fick allt på samma gång.
Hon hade också egentligen bara den här Instagram-bilden.
Ja, ja. Gud, ja. Och jag hade ju hållit henne på en armlängds avstånd för att hon inte skulle komma för nära. Hon skulle slippa se. Och sen skulle hon köra mig till hovrätten. Och det var ju också så här surrealistisk känsla, för att från den medelklassbakgrund vi har till att åka till ett fängelse.
Mm.
Det var jättekonstigt, så jag ville ju aldrig att hon skulle komma och hälsa på.
Mm.
Jag ville ju att hon skulle slippa se. Men när jag kom dit första 4 dagarna så fick jag vara på isolering för att jag var påverkad när jag kom. Så jag behövde ju nyktra till. Och jag minns känslan första gången jag kom in på avdelningen, för det var 14 platser där på den slutna avdelningen på Sagsjön i Göteborg. Och går in på mitt rum, en liten liten cell med en säng, ett litet skrivbord och en byrå och en typ så här 21-tums tv.
Mm.
Och jag står där och packar upp mina kläder och hör alla de andra komma. Och hjärtat bara... För jag tänker så här, riktigt farliga kriminella kvinnor. Jag är fortfarande bara den här lilla oskyldiga tjejen. Alltså det är fortfarande så skev självbild.
Mm.
Och jag tänker bara, men jag måste ju gå ut och hälsa. Jag bara måste ju göra att få det här avgjort.
Ja.
Eller avklarat. Så då går jag ut och gör det. Och sen så går jag väl in på mitt rum rätt fort. Och får en sån jävla panikångestattack.
Mm.
Det är så litet, alla väggar, alla människor, jag ska vara inlåst, alltså det vart för mycket. Och då gick jag ut och bara, jag har sån ångest, jag vet inte hur jag ska klara av det, till de som var lite äldre. Och då fick jag var ju yngst under hela min tid, så jag fick ju den här lite mordotterrollen, så jag kunde få vara liten och svag.
Hur gammal var du här?
Nu ska jag se, det var 2015, det 27 var jag.
Ja.
Så jag kunde ju bli, alltså... Och det hjälpte mig väldigt mycket att vara öppen med hur jag kände inför det.
Mm.
Och då kunde ju de bara, i och med att, alltså jag satt med en kvinna, hon var 55 då. Hon hade suttit 28 år av sitt liv.
Oh, jävlar.
Och, ja, så att då kunde jag ju ty mig till dem och få, alltså de visste ju hur det var för mig. De har ju varit första gångare de också någon gång.
Ja, precis.
Så jag trivdes, alltså jag trivdes i såklart fel ord på fängelset, men för första gången i mitt liv så var jag utan skyddsnät, alltså inga droger, ingen alkohol. Jag var inte någons flickvän eller någons kompis, jag var bara jag.
Mm.
Och så fick jag känna mig omtyckt för det. Och jag har alltid haft dålig självkänsla. Och det, ja, men som det här identitetssökandet i kriminaliteten. I fängelset var jag ju ingen.
Nej.
För att, eller, ja, man vet ju varandras historier och det finns ju en hierarki, alltså, på grund av det såklart. Men som jag fick jag ju bara vara jag. Och jag fick ändå känna hur det var att bli omtyckt som jag. Och där inne, man ser ju bakom brotten. Man måste göra det när man ska bo tillsammans så tätt. Så jag tyckte att det var väldigt familjär stämning.
Mm.
Och sen var det mycket drama, såklart.
Mm, ja.
Det kunde vara drama om vem som hade tagit sista sockret. Och det var ofta jag, för jag bakade kladdkaka. Men det kom jag undan med, för jag var yngst. Ett bråk där det varit en som fick knall, alltså fick åka till en annan anstalt.
Oj.
Var på grund av att någon hade gett bort 2 matskedar tomatpuré.
Oj, ja.
Till en annan avdelning.
Oj.
Ett krig, det slängdes kaffekoppar, det slogs. Och... Så det var, på något sätt är det väl så att maten är det enda, för vi hade ju själv betjäntning, alltså vi lagade maten själva. Och det var det enda vi kunde kontrollera där inne. Alla andra rättigheter fråntas ju.
Mm.
Så det var väl därför det var så stor grej med kaffe, socker och allt sånt där. Att det var det enda vi kunde kontrollera.
Mm.
Sen dagarna, de var väl... Vi hade ju sysselsättningsplikt, 6 timmar om dagen. Tjäna 13 spänn i timmen. Och då kunde man ju antingen jobba eller plugga. Eller vara i något behandlingsprogram. Eller jag var i köket och lagade mat.
Men hur reagerade liksom dina nära och kära när de fick reda på... Hela sanningen.
Ja, när jag fick reda på hela sanningen. Det var efter jag hade suttit i fängelse. Eller mina allra närmsta visste ju.
Ja, men hur var det liksom att sitta där i bilen med din mamma när hon skulle skjutsa dig? Och
alltså det var det hemskaste jag har gjort.
Ja.
För att alltså, mamma har redan varit med om så mycket. Från att pappa dog för 15 år sedan så har hon haft mycket med både mig och min syster. Och att göra det mot sin mamma, det... Och att hon ska behöva se det och utsättas för det.
Mm.
Det är svårt att förlåta sig själv för.
Mm.
För man vill ju göra sina föräldrar stolta. Det vill ju alla barn.
Ja, framförallt inte göra dem ledsna.
Nej, och inte göra dem oroliga hela tiden. Att mamma ska behöva vara vaken på nätterna och har tappat hår i perioder för att de varit så oroliga. Det ska inte vara så. Jag kan inte föreställa mig hur hon har mått. Det kan jag nog inte.
Men det var alltså, det var många av dina vänner alltså som inte visste om att du satt i fängelse.
Ja, det var det.
Men tyckte inte de att det var konstigt så här, att det här fantastiska Instagram-livet liksom helt plötsligt försvann?
Jag bytte pojkvän 2014.
Ja.
Så då kunde jag ju, jag låtsades väl att vi la ner företaget för att vi går isär.
Ja.
Jag flyttade från huset för att vi går isär. Jag hittade en ny pojkvän som jag älskar jättemycket och jag är jättelycklig med honom. Och sen var det där.
Mm.
Det var där folk visste.
Mm.
Och då flyttade jag till annan stad. Så då märktes det ju inte om jag var borta i perioder. Jag hade slutat Instagramma och Facebooka rätt mycket. För att nu levde jag mycket mer missbrukarlivet.
Mm.
För i samma stund som jag slutade sälja droger, då började jag också kosta att knarka.
Mm.
Och då blir man ju begränsad av ens ekonomi, hur mycket man har råd med. Och då började ju också kriminaliteten gå åt ett helt annat håll med snattning och det typiska missbrukslivet när man inte har råd med det längre.
Mm.
Och då hade jag ju inte så mycket att visa upp på sociala medier längre. Mm. Jag sålde ju det som var värde för att ha råd med droger istället. Mm. Det lilla jag hade kvar, typ systemkamera, iPad, en karta tramadol för 250 spänn.
Mm.
För en systemkamera som kostar 4,5. Mycket sådana där grejer. Så det gick ju från att vara alltså utåt sett då, på toppen till en verklig botten på alla möjliga sätt och ur flera perspektiv.
Mm.
Men vad sa du? Du fick ett fängelsestraff på 8 månader.
Mm.
Men du satt 2 år?
Nej, 2/3.
2/3, ja.
Det sitter man om man inte missköter sig.
Aha, missköter just det.
Man sig får man sitta hela straffet.
Mm. Så då satt du?
Knappt 6 månader.
Ja, precis.
Mm. Och sen hade jag 1 år på frivården.
Ja.
Så fick gå dit en gång i veckan. Och sen återföljde jag kriminalitet. Åkte dit för någon snattning.
Mm.
Och då fick jag längre skyddstillsyn. Men det var ju också frivården.
Mm.
Så jag gick på frivården i 1,5 år sammanlagt.
Så du fortsatte missbruka en del när du kom ut?
Ja.
Mm.
Ja, det var det enda jag såg fram emot under hela fängelset.
Ja.
Alla de här äldre försökte liksom prata med mig. Och lämna din pojkvän, för han misshandlade ju mig.
Mm.
Lämna honom. Skit i det där livet, ta den här chansen nu. Det var första gången jag var drogfri.
Ja.
Men mitt enda sikte, det var ju den dagen jag muckar, då ska jag få knarka igen.
Ja.
Och det gjorde jag, och sen fortsatte det 1 år till.
Mm.
För 1 år efter jag muckade, alltså slutade sitta i fängelse, så lämnade jag min dåvarande pojkvän och påbörjade drogfriheten med några återfall innan jag blev helt drogfri.
Men vad skulle du säga, vad var det då som blev liksom din nya vändpunkt på något sätt? Alltså vad fick dig att bestämma dig för att sluta ta droger?
Det var nog att jag var tvungen att lämna den pojkvännen i och med att det var så destruktiv relation, både fysiskt och psykiskt. Och han, vi var tillsammans 2014 och det var i samband med att den här kompisen dog av det jag sålde. Och den nya pojkvännen, han ville ju sluta. Så där fick jag tankarna på att jag ville sluta. Så att jag slutade med kriminaliteten. Det var lätt då när jag fick de här riktiga konsekvenserna. Jag var liksom inte beredd att förstöra fler liv.
Nej.
Nej.
Och sen missbrukade jag i 3 år till innan jag slutade. Men det var när jag lämnade den pojkvännen och den relationen. Och bara tittade mig runt omkring och bara, jag har ingenting. Jag har ingenting. Och det här, jag kan inte leva så här länge. Jag har för mycket drömmar, jag har för mycket mål. Jag vill leva och inte bara överleva mitt liv. Och så fick jag hjälp av substitutionsmedicin, Subutex.
Mm.
Och det är det som räddade mig. Jag tror inte jag skulle leva det annars.
Men hur länge har du varit drogfri nu?
Sen 25 juni 2017. Så 1,5 år.
Ja. Mm. Wow.
Ja, det är fan wow alltså. Det känns stort.
Men känner du ändå att du på något sätt kan förlåta dig själv för att du har sålt droger till andra?
Oj. Både ja och nej. Jag kommer nog aldrig kunna göra det till 100%. Hur mycket terapeuter och behandlingsprogram jag än går, där de pratar om vikten av att förlåta sig själv. Och jag kommer inte ifrån att jag har förstört folks liv, relationer, ekonomier och direkta liv.
Mm.
Så nej, jag tror inte det. Men jag kan ändå se att det här är ingenting jag skulle klara av att pyssla med utan droger i kroppen.
Nej.
Så jag kan ändå se min egen förändring av drogerna. Men ändå tycka att jag finns ju kvar i mitt missbruk. Men kanske någon gång, kan jag hoppas.
Mm. Men vad skulle du säga är typ det tuffaste med liksom livet tillbaka från både kriminaliteten men kanske framförallt alltså missbruket?
Mm. Alltså det är nog att bli vuxen på nytt. Det känns som jag ligger 10 år efter alla andra 30-åringar. Och jag ska lära, alltså det är ju lära sig livet igen. Och det är de här små sakerna, att bara hur länge ska man kolla någon i ögonen egentligen?
Mm.
Vad ska man prata om när man kallpratar?
Mm.
Alltså de här små normala sakerna som jag inte har levt på många år. Och hela tiden då haft en skyddad barriär av droger.
Mm,
så att jag sluppit känna, tänka. Och nu ska man känna saker.
Mm.
Och man kan inte fly det här som gör ont.
Mm.
Utan man måste bara ta det.
Ja.
Och jag trodde inte att det skulle vara så tufft att bli drogfri. Jag trodde det skulle räcka med att sluta knarka.
Mm.
Men jag har ju också knarkat sönder min hjärna.
Mm.
Det är det som är så frustrerande.
Nej, men jag tänker så här, för jag kan tänka mig i alla fall den här serien har vi nog nått en del nya lyssnare med också.
Mm.
Och vara gamla med för den delen. Alltså finns det någonting som du liksom vill säga om det är någon som kanske är i början av att börja använda sig av droger för att så här, stilla känslorna? Mm. Och...
Eller kanske tänker att det kan vara värt att ge sig in i den kriminaliteten för att få leva det livet som man typ tror kommer göra en lycklig.
Mm. Alltså när det gäller droger, mitt första är ju att alla narkotikaklassade läkemedel är droger.
Mm.
Det förstör din hjärna och det är knark. Så enkelt är det. Är man i början av det och tycker kanske att avtändningarna inte är så farliga än, så är det för att de är inte farliga än. Och det kommer bli värre. Och det jag är mest frustrerad över, det är hur min hjärna har tagit skada.
Mm.
Att den inte fungerar idag. Att jag inte orkar så mycket. Att den har jobbat i sociala sammanhang. Mitt vokabulär har tagit skada. Koncentrationen, fokuseringen. Och att man måste komma ihåg att det här är väldigt starka substanser. Och det vore lustigt om man inte tar skada av det. Och det går inte att fly. Det går inte. Jag hade en period nu i slutet av sommaren där det kändes som att jag öppnade upp en dörr inombords med 15 år av bortträngda saker. Från det att pappa dog till idag.
Mm.
Och det var som att känna som att jag förlorade vänner på nytt. Och bara, shit, de lever inte längre. Vi har inte kontakt för att jag är drogfri och de inte. Vi har kontakt för att de har dött i sitt missbruk. Och jag var liksom tvungen att deala med allting som jag stängt av med droger. Och det är det som är grejen, att det går inte att fly. För att det finns kvar här inuti. Och du kan inte fly ett helt liv.
Nej.
Det är jävligt nice när man kan må bra utan droger. Det finns det ingen lycka som är så skön att kunna vara ute i skogen och bara känna, fan, jag är ju lycklig utan droger. För min största rädsla var nog att jag aldrig kommer känna lycka igen. För jag trodde att jag hade, alltså den förmågan har jag knarkat bort.
Mm.
Och så känner man det utan droger.
Oh.
Och bara, shit, är det så här känns att leva?
Mm.
När gjorde du det första gången, alltså nu på de här 1,5 åren?
Det var i slutet av förra sommaren och jag skrev till min behandlingsterapeut på frivården, för hon och jag hade jättebra relation. Så hade hon på semester och så skrev jag ett sms till henne. Jag bara, går det att må så här utan droger? Är det här på riktigt? Hon bara, ja, det är på riktigt. Och jag bara, shit, vad häftigt. Jag kan få mig själv att må bra.
Precis.
Jättehäftigt. Och angående kriminaliteten, det är ingen snabba cashfilm. Det är en väldigt farlig värld. Du ska vara glad om du överlever den. Och du kommer åka dit. Det gör alla.
Mm.
Så är det bara. Man har några glansår. Men det är inte hållbart. Och framförallt att man tar av andra människors liv för att upprätthålla den här livsstilen.
Mm.
Och det är inte, det vill man inte leva med sen.
Nu har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Vanliga människor. Alltså ensamstående mödrar. Folk som får sina mål och drömmar, kommer dit. Alltså vanliga människor som bara ser till att må bra i vardagen. Jag är så impad över att man bara krigar och krigar och krigar för att man mår bra ibland.
Mm.
Och accepterar att det inte är bra jämt.
Ja.
Jag tycker det är så jävla häftigt att man kan bara acceptera det och inte vilja fly.
Gud, livet är inte bättre än så liksom.
Nej, men det är rätt nice det med.
Ja, gud, alltså det inspirerar fan mig också. Och du gör det, Cecilia. Gud, jag är så tagen nu.
Tack så jättemycket för att du ville läsa dagens podden.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack. Ja, Först och främst såklart stort tack till dig Cecilia som ville gästa Ångestpodden och dela med dig av din historia.
Prison Beauty på Instagram.
Yes.
In och följ.
Ja.
Och hon bloggar ju också.
Mm.
Ni hittar allt på Insta. Jag är helt övertygad om att det här är ett av våra starkaste avsnitt, både att lyssna på men också för dig och mig att spela in.
Ja, men det har ju på ett sätt alla de här avsnitten om droger varit, för att på något sätt är ju alla så nära det, för att man vet hur vanligt det är med drogmissbruk eller liksom att partydroga och jag vet inte, det sätter sig.
Verkligen. Nästa vecka så tar vi såklart och plockar in den allra största professionen.
Ja.
Forskningen.
Vi måste ju ha med den, säger den.
Jag längtar så mycket.
Det blir ju också sista delen av den här drogserien.
Ja, men inte sista gången vi pratar droger.
Nej, det kommer det inte vara.
Nej, så nästa vecka så ska vi forska. Yes. I Ångestpodden. Jag måste verkligen, Sofie, ibland bara stanna upp och bara att ni lyssnar på oss. Tack som fan för
och
det.
Vill ni prata vidare om våra avsnitt eller om er ångest eller om någonting ni har varit med om, så finns ju vår slutna Facebookgrupp Ångestpodden, vi pratar vidare. Det är bara liksom godkända medlemmar som är med där och allt som skrivs där är ju liksom bakom stängda dörrar, så att säga.
Vi ses där.
Ja, ha det bäst så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Hej då!